Och det är Jesus själv som i sin vånda säger så här: nu är min själ fylld av oro. Ska jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Istället, Fader, förhärliga ditt namn. Då hörs en röst från himlen: jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa: det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens furste fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Och vi har ju här inför barnen fått, tror jag var, en berättelse på 20 sekunder. Hur det var Jesu hela liv. Ja. Mm. Men jag kommer inte uppehålla mig särskilt mycket vid denna text mer. Den är så stark i sig själv. Så låt den bara sjunka in hos er. Jag kommer att tala om kärlekens väg på ett annat sätt. Kanske mer övergripande sätt. På vilket sätt har Gud visat kärlek till oss? Och då tänker jag på kärlekens väg, kanske i mitt eget liv, i tidens liv, i allas våra liv. Och då har jag några nedslag. Jag tänker nu inte faktiskt på Vasaloppet. Jag tänker snarare på den här kärlekens väg som jag kunde ju tagit med en vandringsstav. Jag tänkte inte på det. Du tog en skistav, jag skulle ha tagit en vandringsstav. För jag tänker en lite snitslad barn i skogen, väldigt vackert i naturen. Och så finns det markeringar, det finns snitslar kan man säga, som hänger där, så det blir vissa ställen man kan tänka till särskilt då. Och de här snitslarna är ju, ja, de är röda för det är kärlekens färg, och de har alla ett enda kort ord på två bokstäver, och det är ordet ty. Alltså när man förbereder en predikan så här, och har predikat många gånger hela sitt liv, så vill man ha något som hänger ihop. Och det som hänger ihop den här predikan, det är ordet ty. När använder man ordet ty? Ja, det är när man vill förstärka ett budskap riktigt så här, och säger man ty. Eller när man vill förklara någonting i ett sammanhang. Ty, alltså därför att. Mm. Så nu kommer vi ha den här lilla vandringen, kärlekens väg ska vi tänka på. Och så ska vi stanna till vid snitslarna och så ska vi läsa ett bibelord vid varje snitsel. Är ni med? Ja. Och alla de här bibelorden, de har markören ty. Mm. Och den första, den stöter vi på i samband med den himmelska gudstjänsten är beskriven i Uppenbarelseboken, och det finns en lovsång där. Har ni tänkt på vad ni ska sjunga när vi hamnar där? Nej, men det kan ju vara bra att förbereda sig lite. Och det står vad man sjunger där, och jag ska bara ta kanske det viktigaste där i den här lovsången som är beskriven i Uppenbarelsebokens fjärde kapitel. Då sjunger man så här, och om jag förstår Bibeln rätt så pågår den här sången hela tiden, så den är redan där. Så när vi kommer så stämmer vi bara in i den. Och då är det... Nu kan vi ta med bilderna. Ja. Du, vår Herre och Gud, sjunger man, är värdig att ta emot härligheten, äran och makten. Ty, du har skapat världen. Genom din vilja blev den till och skapades den. Och för mig är det här som vi möter, det första uttrycket egentligen för Guds kärlek, det är den fantastiska skapelsen. Som vi alla är en del i och som vi uppmanas att vi ska ära och hylla honom för. För mig är skapelsens mångfald och kreativitet, det är ett uttryck för Guds stora kärlek och hans kreativitet. Den mångfald som finns och variation där. Hur många arter orkidéer finns det i världen? 250 000. Mm. Och hur många olika arter skalbaggar finns det? Det är ungefär lika mycket. Och då tänker man skalbagge. Ja, men tänk på att nyckelpigan är en skalbagge. Den är ganska vacker. Hur många olika arter humlor finns det bara i Sverige? 40. Så när vi säger en humla måste vi egentligen specificera det. Men ja, det är bara ett uttryck för att Gud har visat otrolig kärlek i att skapa detta. För att vi ska kunna njuta av det. Vi går till nästa snitsel. Och där möter vi en förundran över Guds storhet. Och hur Gud i sin kärlek i alla tider genom skapelsen har bistått åt människor. Inte bara människor utan hela skapelsen, djuren, nämns i den här texten. Och det är från Psaltaren 36. Jag tycker det är en fantastisk text där alla Guds goda egenskaper kommer fram. Herre, det är psalm 36. Herre, till himlen sträcker sig din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg och din rättvisa är som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus. I din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty! Varför? Ty! Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Vi noterar i texten att det är både människor och djur som får hjälp av Gud. Och i vår värld som det är nu är det mycket mörker och skugga. Vi behöver inte gå in på det. Vi känner det alla, vi upplever det. Och då är det gott att veta att Gud är själva livets källa. Och i hans ljus kan vi trots allt se ljus. Ja, jag tänker nu när jag nämnde det här ty och ni kanske sitter och funderar lite på egen hand så kanske ni tänker på, jag tror att om ni har gjort det så tänker ni på ett ord som börjar, ett väldigt centralt ord i Bibeln som börjar med ty. Ja, jag hör att ni är med på detta. Ja. Och det har ni redan tänkt på. Det handlar om Guds förunderliga nåd. Och jag ska läsa den också. Johannes 3:16 alltså, som ni alla tänkte på. Ty, så högt älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det kan vara värt att notera att ordet världen där handlar inte bara om människor, det handlar faktiskt om hela skapelsen. Det ordet som används där i världen. Och jag har valt, vi kan ta nästa bild. Här hade vi från början, Ulla och jag, tänkt att ha myran på korset. Men nu kom den ju lite innan. Så då valde jag den där korsbilden med hjärtat. Korset och hjärtat. Kärlekens väg. Det är inte lätt att fullt ut förstå försoningen. Varför måste Jesus dö? Det är ett ämne i alfakurserna och då samtalar vi mycket om det. Och ett kort svar är: Jesus måste dö för att ondskan finns. Och att starta det är ganska bra för att det finns nog ingen som inte kan hålla med om att ondskan finns idag. Och sen Ulla och jag när vi försöker förklara det för barn så är det den här myran på korset som kommer in. Och det som är pedagogik för barn kanske är bra för vuxna också. Ni får ta det. Är det inte en bra bild så glöm den. Men är den till hjälp så ta den. Brukar jag alltid säga. Vi kan gå till nästa snitsel. Ja. Talas om Guds förundran över Guds trofasthet och uthållighet. I sin stora kärlek upprättar Gud. Han söker upp det förlorade. Han önskar finna och rädda. Texten är från Lukas 19:10. Ty, människor som har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Nu kanske vi tänker så här. Ja, den förlorade sonen kanske, tror jag det där handlar om. Vi tänker kanske så här att ja, det handlar om några som är förlorade och ska bli räddade. Men texten säger det som är förlorat. Kan det vara så att du och jag ibland förlorar någonting? Kan vi förlora tilliten till Gud, förtröstan till Gud, tillhörigheten, tryggheten hos Gud? Om vi förlorar det så har människosonen kommit för att rädda det. Han har kommit för att söka upp det och rädda det. Mm. Det kan vi fundera på. Vi kan förlora oss i mycket som tar upp tid och intresse. Det kan vara arbete, relationer, det materiella. Vi vet alla så väl vad det kan vara som får oss att missa målet. Alltså målet att vara i relation till Gud. Och då gäller det oss alla att Jesus kommer för att upprätta det i våra liv. Rädda det. Få tillbaka det. Mm. Han vill återupprätta relationen med honom. Återupprätta tilliten till honom. Ja, vi ska vandra vidare på den här. Vi kommer till en annan snitsel nu. Och det är den där. Man kan ibland bli väldigt förundrad över att Jesus kan välja ut sådana enkla och bristfälliga människor som mig att både få följa honom och tjäna honom. I Matteus 22:14 står det: ty många är kallade men få är utvalda. Ibland får jag frågor, vad är det här och vad kallad och utvald, vad är det som skiljer det? Kanske den här illustrationen kan hjälpa. Det är en illustration av en port som finns i en mur. Och innanför den porten finns det något underbart, lite okänt men attraktivt på något sätt. Kan det kännas som. Och så står man inför denna porten och så står det en skylt över porten där det står kallad. Och alla som står där och funderar, ja men är vi kallade alla här? Och så känner man så här, är jag värdig att gå in där? Och vad händer om jag gör det? Men för de som är modiga då och känner att ja, men det här är nog för mig. Att man bejakar den kallelsen. Och så går man in genom porten. Och så vänder man sig och tittar på porten från andra hållet när man har kommit in. Och då står det en annan skylt däröver. Utvald. Står det då. Och det kan ni få ta med er hem och fundera i lämpliga grupper eller på kyrkkaffet. Vad det kan vara. Kan det vara så att de som blir ut, att man själv är med i detta att bli utvald? Om man väljer att följa kallelsen, blir man då utvald? Har det en tanke? Ta med, jag säger samma om denna bilden. Är den till nytta så ta den. Om den känns relevant. Och fundera gärna över den. Vi tar nästa. Om det är något som vi i högsta grad behöver förmedla idag är det kristna hoppet. Vi ska tala om hoppet som aldrig förr i den situation som är nu. Och då har vi ett ord som jag älskar, Romarbrevet 5:5. Och hoppet sviker oss inte. Varför gör det inte det? Hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Därför sviker oss inte hoppet. Mm. Det här är ett starkt uttryck för Guds handlande med oss under kärlekens väg. Han har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan och det är ett hopp som aldrig sviker. Den indiske filosofen och författaren Tagore har uttryckt det här med hoppet väldigt vackert tycker jag. Han säger så här, Hoppet är den fågel som känner gryningen och sjunger medan det ännu är mörkt. Hoppet är den fågel som känner gryningen, sjunger medan det ännu är mörkt. Det är mörkt nu. Kan vi känna lite av hopp trots allt? Bibeln säger att det kristna hoppet är som ett ankare. Och det är därför vi har den här bilden. Och det ankaret räcker ända in till Guds absoluta närhet, som Jesus har öppnat vägen till, kärlekens väg, genom att gå till korset och sen uppstå. Jag tror att vi är framme vid den sista snitsen på den här lilla stigen, kärlekens stig. Så det blir, innan vi har nått målet och slut på den här predikan, så är det sista då. Vi har det där, ja. Det är från den åldrade lärjungen, Jesu lärjungen Johannes, som kallas för kärlekens apostel. Och han själv säger att han är den lärjunge som Jesus älskade. Och då kan jag tänka att det är inte bara han i så fall. Men det var hans känsla. Jag tror vi alla är lärjungar som Jesus älskade. Och känn på det då. Ja. Men för Johannes var det så här att när han var i 90-årsåldern, då kunde han inte gå in till gudstjänsterna. Utan han blev buren in av några vänner. Och sen när han kom längst fram då i samlingen, så vände vännerna honom så att han fick blicken mot församlingen. Och vid varje tillfälle så gav han den här hälsningen. Mina kära, låt oss älska varandra uppriktigt. Och slutordet nu då blir från 1 Johannes 4 och 7. Och det är också ett kraftfullt ty här. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Detta var några snitslar på kärlekens väg, på det sätt som Gud har visat oss kärlek. Låt oss be. Tack Jesus för att du gick kärlekens väg för oss ända in i döden på korset. Tack Gud för att du har visat din kärlek till oss på så många olika sätt. Genom skapelsen och genom din underbara nåd och din stora trofasthet. Tack för hoppet som aldrig sviker. Och tack för kärleken som du har gjutit in i våra hjärtan genom den helige ande. Herre, då ska du också hjälpa oss så vi kan älska varandra så som du har älskat oss. Amen.